Välkommen till avsnitt 128 av Fotbollspodden. Med oss idag har vi Jaros chefstränare Jimmy Varg. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, vi har förstått här i dagarna nu att Jaros lagbygge var rätt klart. Om jag räknar ihop det här matematiska rent korrekt så det är 17 utespelare och 3 målvakter. Fredrik Hager gick ut här och sa att ja, nu är ni byggt klart, mitten i det här skedet. Är det så, Jimmy Varg, hur ser du på den saken?
Jo, vi gick ut med att laget ska vara färdigbyggt och för vår del så är det 17 utespelare, 3 målvakter, 20 kontrakterade spelare. Och med truppen vi har så är jag riktigt nöjd för tillfället.
Ja, om vi tar en övergripande fråga då från början här, att det här, har du fått den trupp du vill ha? Utgående från de budgetmedel ni har till förfogande förstås. Jag har ju inte Manchester United eller Liverpool, men har du fått de spelare du vill ha eller har du varit tvungen att göra kompromisser?
På den här nivån och även högre upp så gäller det alltid kompromisser och lite vad som finns på marknaden. Men jag är väldigt nöjd med de spelare som vi lyckades ta in så att säga utifrån det här året. Både utlänningar men också hemvändare som Severi Kähkönen och Adam Widjeskog som vi vet att håller bra nivå så att riktigt nöja.
Hur är det med den här processen med att rekrytera spelare? Beskriv din egen roll och vem annan har roll i den här processen?
Om vi börjar riktigt från början så går vi ju, ska vi säga egentligen från Jaros strategi 2025 som då bygger på 4 pelare. Var en pelare är Veikkausliiga 2025, en annan är balanserad ekonomi och sen har vi också bra på gång med en ny stadion som ingår i det och den fjärde pelaren är då bygga på eget material och där tycker jag vi har lyckats förträffligt i år för att vi har det till och med över 70% eget och ändå går vi ut med att vi vill stiga, det tror jag inga andra lag ettan klarar av.
Är det du som scoutar spelare, kommer överens med dem eller vad har du för, ja, förstås du har nätverk, alla har vi nätverk och sådär, men är det någon speciell spelare som, eller aktör som du har till din hjälp? Jag antar att Fredrik Haga har någon form av sportchefsroll här också.
Vi jobbar väldigt mycket tillsammans med Fredrik när det gäller spelare och det kommer faktiskt så mycket spelare som man hinner inte gå igenom allihopa. De kommer till mig, de kommer till Fredrik, de kommer till Veppe Tervaskangas, de kommer till Johan Holt, de kommer till Pavle Milosavljevic, de kommer till och så vidare. De kommer till många olika och sen är det då att först egentligen när vi börjar så går vi igenom att vilka egna spelare finns som är intressant. Simon Skrabb får ut i Kalmar så att där missar vi en som kunde vara intressant för oss också. Men att vi börjar därifrån egentligen att hur ser det ut med egna spelare och vilka positioner har de egna spelarna. Och så efter att vi försöker få i hamn så många som vi tycker och att räcka till och med den målsättning vi har och så vidare så blir det då att fylla luckorna efter det. Men först börjar vi med eget och sen fyller vi.
Ja, på tal om egna spelare så det här. Vi brukar ibland stå här och prata om arvet efter Jeremenko. Nu tycks det vara ett arv efter Jeremenko, inte om vi ser till den här mittfältsnumerären här. Mitt minne är att Jeremenko brukar överexponera tycker jag, på mittfältare. Och nu börjar det nästan vara så att du utmanar honom på den punkten. Hur förklarar du det här?
Det råkar ju vara sig nu att många av våra egna produkter håller om inte samma profil men har lite samma spelplatser. Sen finns det en hel del av dem som kan spela på olika platser. För exempel Marcel Varg kan vara mittback, Adam Widjeskog mittback, ytterback, Jim Myrevik som många ser som mittfältare har gjort flera bra matcher under Tjecko som ytter. Så att det finns en hel del av dem som kan lite variera på positionerna också.
Och om vi tar några av de här mera mångsidiga där så antar jag då att i huvudsak då med tanke på hur många centralmittfältare du har, så en Myrevik var du in på, Joni Remesau, det är i första hand yttrar ett 4-3-3-system som du ser på det dagsläget.
För tillfället så är det så, ja. Men Jim gör det väldigt bra centralt inne också, men han kommer även att utmana på en ytterplats i år, ja.
Sen är den här numerären förstås, 17 utespelare. med tanke på de skador som ni kanske hade i fjol, så hade vi, om ni hade ni säkert minst fler än 5-6 skador ibland samtidigt, så det här betyder det att det, både Pavla och du ska lösa spelarlicens här i år, eller hur menar ni löser det sen på hösten om ni har 6-7 skador?
Åtminstone jag ska inte lösa någon spelarlicens för FF Jaro, så där får vi vara lugna och trygga. Med Pavle så räknar vi med att han inte heller i år ska behöva spela. Jag tycker att kanske den största skillnaden på lagbygge tidigare år och i år, så är att alla 17 spelarna har i princip spelat både lite och mycket, men på bra nivå på den här nivån. Så att om vi pratar om utespelarna nu, så alla 17 vet jag var står. Det finns egentligen inga nya frågetecken, varken riktigt egentligen utifrån, inte heller från egna leden, någon som kommer med första året, utan det som då från egna leden, Albin 02 födda, Hotta var med tidigare som vi lyfte från JBK, så har alla visat att vi redan tidigare håller på den här nivån. Om då inte att spela varje match och hela tiden, men att när det behövs, så jag kommer inte att vara rädd att använda, så att säga, någon av de spelare som finns i truppen, utan alla, om vi nu pratar om utespelaren 17, så har alla spelat tillräckligt mycket på den nivån för att vi ska kunna vara, eller jag ska kunna vara trygg med att när det är läge för någon av dem att spela, så går det egentligen att använda allihopa utan att behöva spela någon, ska vi säga, lite halvskadad eller på riskzonen och så vidare. Så där tycker jag att det ser lite annorlunda ut än tidigare.
Ja, så har vi ju det här samarbete med JBK och de spelare som finns där. Är det här någonting som du har notat i med ekvationen? Där har vi till exempel en Ronny Björkskog som tog fart från Jaro U23 i division 4 via JBK och spelar faktiskt med Jaro division 1 på hösten. Där har du kanske ett exempel på en spelare som du kanske kan använda i nödfall. Det kanske finns flera sådana, ja, sidu JBK som någon sorts reserv, någon sorts stötdämpare här om det blir liksom panik med skador och sånt.
Utan vidare, vi har ju ett samarbete hela januari, vi tränar tillsammans, även följande vecka tränar vi tillsammans med JBK, och där finns det helt klart potentiella spelare som beroende på utveckling och beroende på vårt behov med all sannolikhet kommer att användas i någon mån beroende på vårt spelarläge. Ronny Björkskog är bara en, förra året kom jag på rak arm ihåg Timo Järvenlahti kom in och gjorde jättebra 30-35 minuter när vi tog 3 poäng mot Klubbi borta med en man mindre. Så att jag räknar med att därifrån så får vi hjälp om och när det behövs.
Du nämnde Ronny Björkskog och Teemu Järvenlahti. Finns det några andra där under ytan som bubblar på och du ser den varje dag?
Vi har spelat så pass lite än, så att det är i det här skedet kanske svårt att säga. Men jag tycker roligt att en Albin Kass kommer tillbaka. Där finns det mycket potential, så vem vet vilken utveckling han kan ha i JBK i år.
Ja, om vi tar lite lagdelsmässigt här. Du har 3 målvakter. Vi antar att första målvakt i utgångsläget är Mykita Shavsenko, och du har 2-0-2 där som kommer från Millin, Hannes Källström, Joas Snellman som utmanar. Är det så vi ska se på saken?
För tillfället så är det väl kanske så det ligger närmast till. Sen så, jag har lärt mig att säga för tillfället, för inom fotboll, speciellt med yngre spelare, så kan en utveckling ske väldigt snabbt. Och för vår del där har jag då Emil Öberg med mig i år. Så för vår del är det ju att se att vilken målvakt är det som vi tycker att är den som ska stå i mål. Och så väljs han. Om man då heter Savchenko eller Snellman eller Källström, så det återstår att se. Men för tillfället så har väl Savchenko ett litet försprång till dem.
På försvarssidan då så har du, som du har talat om, att du i första hand planerar för en fyrbackslinje. I mina böcker så verkar ju så till vänster var hyfsat given. Likaså i mitt försvar med kanske Brunell och Gulbis. Högerback är väl lite mer öppet. Aron Ljungbäck är väl den enda utpräglade högerbacken. Ni har pratat om Adam Widjeskog som är potentiell högerback. Ja, hur ser du på det konkurrensläget, eller det här påståendet om en möjlig fyrbackslinje?
Det ligger väl nära till hand. Sen är det ju lite dagsformen och hur vi ser, men definitivt så kommer både Adam och Marcel att försöka slåss om platser i laget. Och då beror det på hur det ser ut så att säga, men att någon av dem ska utmana försvaret så tror jag helt klart. Och där finns det en stor möjlighet för att Adam Widdeskog också kommer att konkurrera om höga backsplatsen. Mittbackarna där med Brunell och Golbes, så länge de är friska så håller jag att det var en riktigt bra mittbackspar för division 1. Där har vi Franklin och Koi som inte ju riktigt lyckades slå sig igenom i veckosliga, men nivån är ju faktiskt ganska, eller det är betydligt steg från division 1 till veckosliga, och det ser vi ju bara med både Olusanja och Kähkönen som ju har haft en del problem att slå sig in då i veckosligan om man tänker på förra året. Förstås HJK med Olusanja, men AC Oulu Kähkönen, om man kommer ihåg hur bra han var här senast, hur bra han ser ut nu på träningar, så är det ju faktiskt man blir varse om att nivån, skillnaden faktiskt finns där.
Ja, jag vet inte om det har blivit större den här nivåskillnaden jämfört med vad till exempel när du själv spelar, men man ser ju också att de här lagen som hoppar av och an som TPS och KTP och det här att de stiger och de faller, och det antyder ju att de som kommer upp också har ju svårt att etablera sig. Vad var det som gjorde att Okoye inte helt etablerade sig på liganivå? Vad har du fått för info om det? Vad är det som behöver utvecklas?
Det är en del tekniska, taktiska saker som helt klart behöver jobbas på med Okoye. Men Okoye är ju endast också 22 år, ska vi komma ihåg, att han är ju väldigt ung. Så att på så sätt är han ju ännu ingen rutinerad spelare. Konkurrensen i Mariehamn, om vi tänker på förra året, så blev det då tredje eller fjärde sist, men det lag som de byggde, så byggdes ju för att ta medalj. Så att på så sätt också så var konkurrensen väldigt hård där. Men det hittade inget, ska vi säga, röd tråd med att få ihop 6-8 spelare som spelar hela tiden, utan det var väldigt mycket, mycket byten på alla positioner och så vidare på grund av skador, men också att man inte riktigt lyckades. Så konkurrensen var väldigt hård där. Sen så är han ju då fysiskt väldigt bra. Han är stor, stark, tuff, tillräckligt snabb, och med de egenskaperna så har vi ju tidigare haft för exempel en Amutsi som ju till och med rent av har dominerat i division 1 när han var med oss, med lite liknande egenskaper.
Ja, för mig att då nämnde också i första hand att han är vänsterfota mittback, men kan användas som en möjlig ersättare för Sotelo i den mån då han blir avstängd eller blir skadad.
Vi ska inte gå händelser här förväg och visa ut om man ännu Sören, så att det får vi hålla tillbaka lite. Men har man den fysiska ramen på 1,90, tillräckligt snabb en vänsterfot, så räknar jag med, och han har själv sagt också att han har till viss del ibland spelat som vänsterback, så att en relativt naturlig ersättare där till Sotelo, tänker med honom.
Och då det gäller andra möjliga ersättare i backlinjen, så jag förstått då att du ser Adam Widdeskog mer som högerback än mittback, och du ser din son Marcel Varg mer som mittback än ytterback.
I första hand ja, men sen som sagt så har vi ju just börjat träna med allihopa, så att man vet inte riktigt hur det utspeglar sig ännu. Jag kan inte heller säga att vi inte spelar med en trebackslinje. Jag hoppas att när vi nu nämner och pratar om Okoye, att Okoye är så bra fotbollsspelare, så det ger jättestora problem att sätta någon av de tre mittbackarna som också fysiskt, de med längden speciellt, är väldigt bra att ha. Så jag hoppas att det skapar problem åt mig där, att vem ska spela, eller ska jag spela med en trebackslinje?
Kan man spela Okoye som högerback då, eller hur pass vänsterfotad är han om han blir på det sättet?
Jag ser honom nog inte som en högerback.
4-3-3 då, det hade du som lite som utgångsläge i fjol, men det blev så att, om jag har förstått det rätt, att du tyckte bästa sättet att få ut ur materialet var att spela med trebackslinje. Ser du att det kan bli så i år, eller hur ser du på den situationen i dagsläget?
Vi kommer att jobba in oss med en fyrbackslinje, men det började vi med även förra året. Efter cupmatchen och diskussion med Simo Valakare där, som också då spelar trebackslinje, så, och hans filosofi var rakt ut till mig att man måste få de bästa spelarna på plats, och det fick han i sitt 3-4 2-1 som han då spelade. Och när jag började efter det tillsammans med Pavle sätta ihop att vilka spelare ser bäst ut på träning, vem ska vi räkna med, vi har någon som åker i militären, vem tror vi att vi behöver ha på plan för att vi ska ta så mycket poäng som möjligt. Och då följde ut att vi kanske behöver testa med en trebackslinje. Vi började testa med trebackslinjen och resultaten kom ganska smidigt och ganska bra kom poängen in, så då blev det relativt enkelt att hålla kvar vid den.
Man kan ju anta också att du har haft en, förstås precis som du har en Nusotelo som kanske är bättre offensivt än defensivt. Aron Bjornbäck, om vi tänker honom, är han lite samma kategori, så att han är bättre offensivt än defensivt som ytterback?
I första hand så han har ju en enorm fysik, både snabbhet och styrka, och så länge som han inte spelar ut sig så är det inte så stor skillnad på 4-5-backslinjen, men han har ju enklare att gå framåt en fembackslinje än en fyrbackslinje, ja.
Om vi hoppar över till mittfältet då, så en profilspelare som kom in här så var ju Jakob Busch, som framförallt är känd för goda ledaregenskaper både från Ekenäs och Haka där han blev kapten. Tvåvägsspelare på mittfältet sägs det. Min kanske syn på honom att han är ändå mer defensiv än offensiv. Kanske inte den här som ger de här avgörande passningarna, utan mer en som ger de här enkla passningarna. Eller, hur ser du på saken?
Han är en väldigt allround-spelare. Har ju spelat i ligan både som mittback, nummer 6 och bottenmittfältare, nummer 8 alltså, det vill säga en som mittfältare som löper då box till box, och även som nummer 10. Så han har spelat i alla positioner. Det som man direkt ser efter 2 träningar är ju att han tar plats, han dirigerar, han är taktiskt driven, och sen så är ju munnen öppen hela tiden på plan på ett positivt sätt, så att en väldigt bra spelare att få in i laget.
Så det låter som det här lagets Jimmy Vari på plan då?
Det är väl för tidigt att säga och så vidare. Jag ser honom nog mera defensiv än som en nummer 8, men vi får se sen var han kommer att spela under sommaren.
Ja, nu tänkte jag kanske mer det här på munvädre och ledaregenskaper och sånt som du hade när ni tog steget upp med Jaro här kring sekelskiftet. Är det så att du är det här ett lagbygge du tänker på lite? Vad hade ni då som gjorde att ni slog jokeret, ni kom upp 0-1? Liksom, går du tillbaka till sådana och tänker på hur det laget var uppbyggt och vilka karaktärer som fanns där?
Ja, det har vi faktiskt gjort en viss del med Fredrik när vi också började summera laget. Men där är kanske största delen att vi hade i princip 5 eller 6 egna spelare alltid på plan. Och som jag ser den också kommer att se så ut också, att 5-6 egna kommer i princip så gott som alla matcher att vara på plan. Sen vem det är på vilka positioner så återstår att se, men att vi har byggt med 14 egna spelare och vi har 6 utländska spelare, så att på så sätt så känns det som en bra mix med tillräckligt många egna härifrån, som jag också tycker att vi har, som håller hög nivå, vilket gör att jag tycker att vi ska vara där uppe och kriga i år.
Nu talas du med en möjlig bonusspelare här, ett lite av ett fotbollsmysterium för hela Finland. Det är ju bara Roman Jeremenko som kanske alltid uttalar sig om sina innersta tankar. Du har haft en dialog med honom, han har varit och tränat med Jaro i somras, han har varit tränad i vinter. Resonerar du alls att han kan bli en form av jokerspelare här, att det här, det finns en liten möjlighet?
Ska vi säga som så att jag räknar inte med att Roman kommer med oss. Ifall det skulle bli så att han kommer, så är det en ren bonus. Däremot så anser jag att det finns en viss liten möjlighet och ett visst litet hopp att se honom i Jarotröjan i år. Och den förhoppningen så håller jag nog kvar hela året, om vi säger på så sätt. Men inget som vi har räknat med att han ska komma in i sommar och hjälpa till, utan blir det så då blir det ju roligt för väldigt många.
Ja, lite det samma känslan jag fått själv när jag pratar med Roman faktiskt, att det är ju svårt att säga, det är säkert mycket som ska spela in, han har sin familj i Helsingfors, men det som han har sagt ganska klart att han älskar fotboll, han vill gärna spela fotboll, och han vill spela på naturgräs, för han upplever väl, han har väl haft vissa höftproblem och att han pallar träningen bättre på naturgräs, och det är ju i sig någonting som talar kanske då för Jaro. Du har ju sett Roman lite på träning. Hur pass bra är han idag?
Helt fantastiskt bra. Han är faktiskt jättebra ännu. I de träningar som han har deltagit med oss så har han visat varför han har blivit vald till bästa spelare i ryska ligan för några år sedan och så vidare. Och i alla fall på de träningar han har varit med så har han varit verkligen dominant.
Kan man lite mer gå in på det, på vilket sätt han är dominant? Att på vilket sätt syns det att han är liksom, han har varit med på arenor som inte dina andra spelare har varit?
Rent tekniskt, tillslag, passnings, avslut, sista passningar och så vidare. Det är faktiskt, det är en nivå till egentligen över hela linjen.
Ja, då om han kommer in så får du ett ännu mera angenämt problem. Han är ju i första hand också mittfältare, kanske i första hand lite mera offensiv mittfältare. Nu med tanke på det här lagbygget som du har, så har jag väl tänkt att Severi Kähkönen i första hand är center tillsammans med Alex Ramsey. Är det så som du strukturerar det?
Så är det. I ett 4-3-3 så har vi Severi som kan i princip spela på alla fyra positionerna, men i det här lagbygget så är de två första centrarna nu här som jag tänker på är ju då Alex och Severi som vi kommer att försöka spela in som center. Sen så vet man inte hur det svänger och så vidare, men så ser det ut för tillfället. De båda kommer att vara första alternativen till center, ja.
Ja, om Roman på många sätt är gåtfull så kan man väl säga att Severi Kähkönen är det också som spelare. Han är ju något av en fotbollsartist som jag ser det. Har du lyckats sälja in det här budskapet att han ska bli center och avslutare och allt det här då? Är det hans självbild?
Severi är en sån som väldigt många av de spelare vi har i laget, de vill spela fotboll. När jag sätter ut elvan så räknar jag med att så gott som allihopa där både hoppas, tänker, kanske förväntar sig att starta. Och Severi är en spelare som faktiskt, han tycker om fotboll. Han gillar att ha en fotboll under fötterna. Och sen om han spelar då center eller ytter eller offensiv mittfältare så det kommer nog mera i andra hand. Så, som jag ser det. Så verkar det också som på Severi att han ser det också.
Ja, då handlar det väl kanske snabbt om att få service och få upp bollen till centern då, om det är Severi Kähkönen. Att det är ju förstås en utmaning att ju högre upp du är upp på plan så desto mer beroende av att du har ett fungerande lag bakom dig. Att du får vettiga bollar, att du får vettigt understöd. Severi Kähkönen då som någon form av target eller mottagare är väl, han har bra beröring, han har tillräckligt med kropp, han är tillräckligt snabb. Han har väl mycket av den egenskapen för att kunna ta emot och börja bygga om man vill börja bygga, liksom lägga upp en boll mot. Ibland hamnar man ju lägga upp mindre bra bollar också, men känslan är att han kanske kan göra något av det.
Severi är faktiskt väldigt, väldigt teknisk, så att kunna hålla i bollen med spelare i rygg och på det sättet ge oss andra tid att följa med i anfallet. Så där är helt klart någon av hans styrkor, men det som man ibland glömmer är faktiskt att när vi hade något tester senast så är den snabbaste spelaren vi har. Så till och med snabbare än både Jonny och Alvin och de andra. Så att det glömmer man ibland att Severi kan även som center gå i djupled med väldigt hög fart också. Sen är han ju också storväxt så att han klarar sig bra på huvudet.
Ja, det låter onekligen spännande. Kan spela med ryggen mot mål, kan gå i djupled bakom linjen. Men då har vi den här Jaros eviga $1,000 frågar, vem ska göra målen och är han målskytt?
Han är en bra målskytt, så svaret på den frågan är ja. Sen har vi också faktiskt som jag hoppas och förväntar mig mer av i år är faktiskt Alex Ramsey, för att när man ser på hans ska vi säga hans utveckling så från att ha fyra inhopp under Tjecko så förra året, om jag kommer ihåg rätt, så var det 11 eller 12 starter och lika många inhopp. Så att gå från 4 inhopp till 22 matcher. Så det ska också bli intressant att se att hur ser hans utveckling ut. Att är han beredd att och ta chansen när den finns och sätta sig över det längre ner på plan.
Ja, så är det. På något sätt så känns det med två, du har den, om vi pratar Ramsi Kähkönen, det är lite fotbollsartister båda två. Det har inte kanske hittills ännu varit målmaskiner, men man ser en enorm potential där. Det kan bli rätt spännande. Så känns det utifrån sett i alla fall.
Så ser jag det också, ja. Sen när vi gick efter den sista pusselbiten, Tendeng som kom in här, så var det mera för oss, när vi har sökt spelare utifrån nu i år, så har vi varit mera intresserade av att ha, ska vi säga, större insyn i deras färdigheter och var det finns, och om möjligt ta sådana som vi kan få bra referenser på, som för exempel de här spelarna som har kommit hotta från JBK, som jag tyckte hade en jättebra säsong i fjol. Kommer att bli jättespännande att se hur han klarar sig en nivå högre upp, när som det ser ut nu att motivationen verkligen finns där, så där kan bli ett riktigt utropstecken. Sen så Adam Widjeskog, som vi fick in, så har visat under många år att han blir bara bättre och bättre. Börjar vara en riktigt, riktigt bra fotbollsålder nu. Sen så en Okoye kommer från Mariehamn. Vi vet hans både brister och var han är bra. Vi ser honom som en väldigt bra backup till försvaret med de egenskaper han har. Bushoe som vi fick in, så är vi väldigt nöjd med. Varit kapten senaste 3-4 åren, varit med när Haka steg till ligan. Spelar i princip alla matcher i ligan de senaste 2 åren som kapten och gjort det bra. Mycket förvånade jag över att inga andra av de här, ska vi säga, nedre halvan ligalagen var och nappade honom. Men vi kunde ju som sagt erbjuda Bushoe en roll där han också får utbilda sig till tränare tillsammans med Chris Hackstepp och JBK. Så att det är väl den pusselbiten som gjorde att han kom till oss. Sen det här offensiva som har kommit in, så förra året där vi misslyckades lite, om vi tänker inte med att göra mål med Aalto och Santos, som då inte kom upp i den målmängd som vi kanske hade förväntat oss och hoppades på. Så när vi då hade möjlighet att få in Severi Kähkönen, nu kommer jag inte ihåg vilka målmängder han hade innan han for till Oulu, men då spelar han ju mera som mittfältare och ändå producerar, om jag kommer ihåg, om det ska vara 5-7-8 mål som mittfältare. Räkna med att samma roll eller docenter så kommer att göra att hans målmängd ökas på, men med honom så vet vi också vad vi får. Sen den sista pusselbiten offensivt som vi ville ha in, så i princip så var det inte så stor skillnad om det var en center, nummer 10 eller en ytter. Vi var mera ute efter, i och med att vi ser att Severi kan spela center lika väl som mittfält, så var det mera att vi ville veta att spelaren som kommer in så kommer att hålla, som vi ser det, en mycket bra nivå för första division. Och där är jag väldigt nöjd med Tendeng.
Ja, Tendeng har vi än ett fotbollsmysterium om man tittar på saken utifrån. Slog igenom med dunder och brak i Ilves 2016, blev visst vald till årets ligaspelare och var då väl typ 23 år. Och sen har han haft, som det ser ut utifrån i alla fall, en rad misslyckade säsonger. Vad är hans story där och varför tror du på honom i det här skedet?
Han har alltså han spelat 2 år i Ilves och var ju kanske den bästa spelaren i finska ligan de åren 16 och 17. Sen gick han till Seinäjoki, hade en hel del skadeproblem under det året. När han kom tillbaka till Ilves så kom han inte riktigt upp till samma nivå, men hade en del av skadorna som lite bråkade efteråt, som små skador, inte något större, men lite små skavankar och sånt som bråkade med honom. Ändå så spelade han relativt mycket under de åren också i Ilves. Det här året så for han då till Mariehamn, och det som sagt skulle ju bygga för medalj. De spelare som han i år brottades med i Mariehamn, så var ju då bland annat 2 spelare som kom rakt från allsvenskan i Sverige, Abubakari och, kommer jag inte ihåg det andra namnet, men som kom in som mittfältare tillsammans med Mäinpä, som då spelar med U21-landslaget i Finland hela tiden. Så att konkurrensen i Mariehamn var väldigt tuff i år. Så att även om de låg i botten så fick de inte till det. Men materialet, med det material de hade så borde man kanske vara lite högre upp. Det som vi då har gjort med Tendeng är ju att kolla igenom hans historia. Varför då det blev 17 matcher i år och inte mera. Och speciellt också hur han har varit och fungerar utanför plan. Men också inne i träningar, vilken typ av spelare det är. Och så vidare. Och enbart bra och positiva signaler kommer därifrån. Jag vet att det fanns ett par ligalag som också ville få Tendeng inför det här året. Så där är jag glad att han valde att komma till oss istället.
Ja, jag antar att ni har rätt bra info om honom. Vi hade förstås det året när han lyckades bra spela med Pavle 2016. Du har säkert också fått info den vägen.
Jo, till viss del av Pavle, men det är så pass länge sedan som Pavle spelade med honom, så att på så sätt är man mera intresserad av den relevanta informationen som då kommer från Mariehamn, inte enbart Peter Mattsson, även Daniel Norman som är tränare där, också Lundberg Peter har jag använt vid en viss del av scoutningen och speciellt på hösten förra året, så då började Tendeng hitta till lite gammal god form när han fick lite mera kontinuerlig speltid. Så att vi förväntar oss att han ska vara riktigt bra i år.
Ja, offensiv mittfältare, men kanske i första hand ett 4-3-3-system. En som kommer in högerfotad inåt i banan från vänsterkanten. Är det som hans första position?
Någon av de här tre offensiva, nummer 10 eller då som en ytter som kommer in i banan. Beror på lite vem vi har tillgänglig, hur vi får det att börja fungera och så vidare. Men han kan, skulle man spela med två anfallare så kan han också vara en av anfallarna. Så att på så sätt är han mångsidigt. Enligt det uppgifter jag har så borde det vara en så bra spelare så att han kan i princip spela på mittfältet på vilken position som helst. För att en teknisk, mycket bra bollsäker spelare, bra passningsspelare som vi får in i laget.
Ja, tävlingssäsongen börjar ju faktiskt med den här Division 1-kuppen här nu på lördag, 5 februari det visst. Det blir hemmamatch mot MP, jag tror det var klockan 15:15. Vi lever i coronatider, vad är det sista vi vet om eventuell publik till den matchen?
Nu har jag inte gått igenom det med Fredrik, men jag tror att det är så att vi tyvärr hamnar och spelar ännu utan publik mot Mikkeli. Men som sagt så är det Fredrik som har mera insyn i de sakerna, men så tror jag att det ligger till tyvärr.
Ja, du kan ju komma i alla fall med goda nyheter åt våra lyssnare här, för att vi på HSS Media kommer att tv-sända Jaros hemmamatcher här mot MP. Två hemmamatcher i kuppen, så att våra prenumeranter kan följa med via ÖT här med början på lördag. Detta oberoende av om det blir publik eller inte. Att vi har helt enkelt planerat för det här, precis som vi hade någon träningsmatch här under fjolåret. Hur ser det ut här nu då inför lördagen och vad kan vi förvänta oss att se? Vilket Jaro ser vi här nu mera på kort sikt, om vi talar om Jaro på längre sikt under årets lopp, vilket Jaro kommer vi till se på lördag?
Vi har tyvärr då ett par av de här lokala spelarna i karantän, coronakarantän, både Markus Kronholm och Johan Brunelle med all sannolikhet inte tillgängliga för Mikkeli matchen. Så det är ju i sig lite synd då. Men då får ju andra istället stiga fram. Vi har även förstås lite frågetecken på Tendeng och Sotelo. Sotelo kommer in ikväll måndag och Tendeng borde vara här imorgon. Men på grund av stormen så har inte alla färjor kunnat ta in till Åland. Tendeng finns då i Åland och har tränat med Mariehamn. Var faktiskt eventuellt en spelare som skulle ha spelat i Mariehamn. Men av olika orsaker så kom vi lite emellan där och löste sig. Men de har som sagt haft honom på träningar och på så sätt så har han varit i Finland. Men slipper inte till fastlandet riktigt ännu på grund av stormen och färjorna. Så att en viss, ska vi säga, möblering och ommöblering blir det ju beroende på vilket fysiskt tillstånd de här spelarna är i, att hur länge klarar Sotelo och Tendenga att spela till att börja med. Bushoe ser väldigt bra ut efter två träningar, men har ju inte tränat med lag, så att honom ser vi med all sannolikhet på lördag, men knappast någon 90 minuter av honom. Samma som Franklin och Koi, knappast någon 90 minuter där heller.
Då har vi ju Gulbis förstås, som varit långtidsskadad sedan typ juni i fjol eller något sånt. Är han redo för 90 minuter?
Jag tror inte att vi ser Gulbis överhuvudtaget på planen. I och med att han har endast med lagträning, är det då 4-5 träningar. Och vi bör vara väldigt försiktiga med att matcha in honom. Det är nog två och en halv månader till serien. Kan ju bli till och med 3 månader. Vi har inte fått program ännu, men det är inte bråttom med Gulbis. Och redan det här skedet så kan jag säga att Gulbis kommer nog inte att medverka i lördagens match mot MP.
Ja, ingen Gulbis, ingen Brunell. Vissa frågetecken för Koje, så det blir lite klippa och klistra redan i mitt försvar. Så jag kan väl anta då att kanske Marcel Varg, möjligen till och med Adam Vidjungskog, kan figurera i det här i mitt försvar.
Vem vet, kanske det dubbel enkel vi försvarar med Varg Vidjungskog, men det får vi se. Det får vi se när vi kommer till torsdag och fredag här.
Och den gick ut så där med att truppen var färdig nu för tillfället, så betyder det också att vi inte kommer till få se. Det finns ju möjlighet här i division 1-kuppen, nu kommer jag inte ihåg på rak arm om det var 2 eller 3 testspelare, alltså sådana som inte har kontrakt får spela, men sådant är inte aktuellt för er.
Det kan hända att vi i någon av matcherna ser Obeora Kennedy, Danila Savchenko, som ännu tränar med oss. Deras var de kommer att spela inkommande säsong är väl till viss del ännu oklart, så att det finns här och tränar med oss, vilka gör att det kan hända att någon av dem används också under lördagens match.
Jaha, det är här ännu, men alltså det är alltså inte aktuella för kontrakt, om jag förstod saken rätt.
Så är det.
Ja, det är väl många som har undrat den här Danilo Savchenko här, att han skulle komma in som en potentiell vänsterback, men sen visade det sig att han inte spelar back och inte heller spelar på vänsterkanten. Hur är det här möjligt, Jimmy?
Vi ska komma ihåg varifrån Savchenkos bröderna kommer, vad som sker i deras land för tillfälle där så som jag ser ut nu, så informationen som där Otto Fredriksson, som är tidigare Jaros, har ju varit vår kontaktperson egentligen när Mikita kom, och även hans lillebror. Till viss del så var kanske informationen inte 100-procentig när den kom då till oss, och alla detaljer på så sätt stämde inte riktigt vad vi hade förväntat oss och trodde. Å andra sidan så fanns det ingen kostnad för oss, så på så sätt så hamnar vi inte ut med några resor, bostad och så vidare. Han bor tillsammans med sin bror. Så att på så sätt så var det relativt enkelt och smidigt att få se en spelare som då kunde ha en profil och en nivå som ska ha gjort att vi ska ha fått en jätteförmånlig spelare och fylla då platser som lite backup, så att säga. Eller till och med gå då in som en öppningselva spelare. Informationen där var som sagt lite bristfällig, men vi hade egentligen inga ekonomiska utgifter överhuvudtaget, så det var relativt smidigt att få hit honom och se vad han är. Och sen när man då vet varifrån det reser, Donetsk, nära ryska gränsen, så kändes det som helt okej att kunna ta hit honom och se, och så ser vi varifrån där. Därför är det också så att vi har inte bråttom med att sända honom någonstans, varken hem eller någon annat. Vi har egentligen inga kostnader på honom. Han håller en hyfsat bra nivå. Profilen var som sagt inte den vi sökte. Och vi sökte som då, vi trodde att han var utpräglad ytter, bak, vänster, höger. Visar sig att han är mer offensiv ytter. Och där har vi egentligen lite liknande typer i Albin och Jonny Jim. Så då, därför gör det att han inte är så intressant för oss, även om han är då så att säga hyfsad bra spelare. Men under rådande omständigheter så, tycker vi inte det är läge att sända någon tillbaka till Ukraina och Donetsk när vi kan erbjuda honom träningsmöjligheter här utan i princip någon större kostnad för oss.
Ja, nu kommer vi in här på kanske icke fotbollsmässiga frågor, rent mänskliga frågor också, världspolitik. Vad kan det finnas för, man blir ju nyfiken på det här människöde, vad kan det finnas för möjlighet för Danila Shevchenko? Han kan förstås hitta en klubb i Finland, kanske inte på proffsnivå, han kanske måste hitta ett jobb. Liksom, finns det någon dialog här förstås, han kanske inte har så jättebra engelska vad jag har förstått, att vad kan det finnas för möjligheter för en typ Danila Shevchenko? Kanske svårt för dig att svara på det här, men har du några tankar om det?
Jo, nu pratar vi då som sagt inte fotboll här. Och han är tillräckligt intressant så att skulle vi ha ekonomiska möjligheter så kunde jag gott se att vi skulle skriva honom och ta honom och börja i JBK och bredda JBKs trupp för att sen då kunna ta steg framåt, för att han är teknisk, han är kvick, snabb, men att lite liknande typ så som vi har och inte klart bättre än någon av det vi har, så att på så sätt så ser vi inte honom för Jaro, men att han ska kunna gå till en division 2-klubb, någon av dem som verkligen satsar och vill upp och bidra där, så det, eller då någon klubb som har lite utländska förstärkningar, så det ser jag helt klart som att det finns möjlighet för det. Sen är ju då språket, han bör lära sig lite bättre engelska också för att ha enklare då att kunna kommunicera. Men någon sådan lösning så ser jag helt klart att är fullt möjlig.
Ja, vi vet ju att vi har mycket ukrainare, framförallt i Nykarleby som verksamma vad jag har förstått, både inom olika primärnäringar. Men det här tror jag är ett ämne som far kanske lite utanför den här fotbollspodden. Då vi tänker ändå det här, ja, division 1-kuppen skulle jag ha ännu. Hur viktig är den här division 1-kuppen och vad har det, vilken roll spelar det liksom, ja, hur viktig är den för Jaro? Hur viktig är resultatet, hur viktig är processen, utvecklingen, ja, hur spelar du med de här bitarna?
Det viktigaste är att vi får börja spela matcher så att vi ser... Ser och får lite se oss fram här att hon ser olika spelare ut på olika positioner i riktiga matcher. Den här ykköskuppen så har väl, gissar jag, egentligen för alla lag lite samma betydelse. Det vill säga den är då istället för träningsmatcher in som process. Var man förstås alltid försöker vinna fotbollsmatcher, men var resultatet sen inte är det primära, det mest viktiga, utan det är mera processen att få börja spela in ett lag och se vilka spelare som börjar ta för sig och vilket system, vilka positioner kan olika spelare spela på och så vidare. Så den fyller mer en sådan funktion än att vi ska försöka vinna ykköskupp så att säga.
Ja, två bästa går vidare plus så var det två bästa treorna eller något sånt i stil till en kvartsfinal. Serieprogrammet för division 1 har inte kommit ännu, det kommer väl här så småningom i dagarna. Vet du alls när det är tänkt att man ska kicka igång med serien?
Som jag förstått det så är väl tanken i mitten av april, men då har vi också påsk som är lite senare än oss, så då blir ju frågan att är det helgen efter då eller när, då blir det ju slutet av april, men i mitten av april är i alla fall tanken att division 1 ska starta igång.
Vet du om ni börjar hemma eller borta och har man liksom preferenser där och det här, jag antar på minst på division 1 nivå får man ju ännu spela på västra plan, så du kan ju tänka sig att det är i alla fall ett scenario att man spelar på västra plan, eller är det allt för tidigt att säga om de här sakerna?
Det är nog allt för tidigt att säga om de sakerna, och vi har ingen aning om det är hemma eller borta eller hur vi börjar. Och för tillfället vet vi inte ens när vi börjar, så att på så sätt är det lite väl tidigt att fundera på de sakerna.
Ännu här om anfallet och målskyttet. Nå, förstås en som anfallare som kom in i fjol och inte lyckades med målskyttet var ju Jeremias Sträng, men han är ju då tillbaka i SJK, om jag rätt informerade han på sista året av sitt kontrakt. SJK bytte tränare, hon kan vara ut och inkom istället hans tränare i fjol i HIFK, som då inte gav Sträng speltid. Så då kan man ju anta att det är ganska jobbigt för Sträng att etablera sig nu i SJK. Är det här någon dialog som man har öppet att det möjligen kan komma möjligheter med Jeremias Sträng, och har man intresse i så fall?
Jag ser det som ganska osannolikt att Sträng ska finnas i Jaro inkommande säsong, i och med att SJK har sitt andra lag i första division. Så att vi konkurrerar ju mot SJKs andra lag, så att säga. Så att jag räknar med att SJK kommer att använda de spelare som då inte ryms i Veikkausliga, kommer då med stor sannolikhet att spela i division 1. Så att på så sätt, så det är väl den främsta orsaken till att jag ser det som väldigt osannolikt att vi ska se Sträng även i år i Jaro.
Om vi ändå går till det här formatet 4-3-3, varför är det som du vill spela 4-3-3?
Det finns säkert många olika orsaker där, men framförallt så är det spelsystem som jag själv känner mig mer bekväm i, med att ska vi säga, både offensivt och defensivt, hur jag vill att vi ska anfalla, hur jag vill att vi ska försvara i lite olika situationer. Så där kommer en stor del in. Sen så går det att variera väldigt mycket med ett 4-3-3. Vi kan tänka oss en 4-2-3-1, var yttrarna i första hand hela tiden spelar i innefickorna, och var ytterbackarna, om det då är Bjornbäck, Vidjeskog, Sotel och vem som är där, alltid ligger ute i korridor och anfaller med två balanserande botten mittfältare. Går lätt att smyga in till en trebackslinje, antingen så droppar en mittfältare ner, eller så har man en ytterback som även är bekväm som mittfältare eller mittback, så då kan man svänga så att man spelar, när man har boll, med en trebackslinje med ytterbacken som den tredje av de tre. Så att möjligheterna till rotation och även, ska vi säga på engelska, overload, olika ytor för att skapa sig överläge och kunna skapa sig ett numerärt överläge och då bryta igenom på de delar av plan som man vill, så ser jag vara passa mig bättre, i och med att jag har lite mera koll på 4-3-3 och hur jag skulle vilja att det ser ut.
Har du någon preferens där då är det ju om man spelar med triangeln på mitten. När du själv spelar med Sikko Boström, så har du ju ofta Esse Storbacka som balanserande. Han var säkert så bra så han klarade sig ensam där. Och så var det då Raisu Wikström som var snäppet över mer offensiva där. Är det den strukturen du tänker dig?
För att gå tillbaka till 2001, så är det väl så, Raisu, att det var vi som pajka för Niklas där. Så att därför fungerade det så pass bra som det gjorde där på den tiden. Men där ser jag inte så stor roll. Jag ser det kanske mer som att en lite mer sexa, vill säga, som har ett lite mer defensivt ansvar. Sen den andra där, om man då har den på botten eller lite högre upp, en mer box to box. Sen beror det lite på vem spelar och hurdan, i vilken fysisk form är det. Blir det Antonio Hotto som är klar tia? Blir det en Deng? Är han en klar tia? Han borde kunna spela lite mer som åtta också, lite mer box to box, för det är en löpstark spelare också, Tendeng. Han är inte enbart en fin lirare, utan även en hårt arbetande mittfältare. Så då beror det lite på vem som spelar där. Men framförallt så kommer jag vilja se betydligt mera djupledslöpningar av våra mittfältare i år kontra förra året.
Bra, då har vi en ganska bra aning om hur Jimmy Varg ser på läget just nu och hur han tänker sig att det här året ska gå. Får vi utvärdera igen efter säsongens gång. Vi kör som sagt, eller Jaro kör igång här med sina tävlingsmatcher på lördag. Det är MP som kommer på besök i division 1-kuppen. Den matchen spelar som sagt förmodligen utan publik, men som sagt, via ÖTs hemsida så kan man följa med matchen. Vi kommer att tv-sända. Det blir jag, Sören Bäck och Björn Bebacka som refererar. Så om inte annat så får vi säga på återseende på lördag och tack Jimmy Varg.
Yes, tack själv Sören.